Utvecklingen de kommande 5 åren i vår bransch kommer vara mycket snabbare och påverka hur handeln slår ut på sätt som inte vi har sett kanske de senaste 30 åren. Så på 5 år tror vi att handeln kommer påverkas mer än vad utvecklingen har gjort de senaste 30 åren.
Välkommen till Framtidspodden Kjellander Björk och välkommen till Techarenan Summit på Waterfront i Stockholm där vi poddar live medan entreprenörer, ministrar, företagsledare, politiker och investerare har samtal i olika former om morgondagens näringsliv här i Norden. Vi pratar ju här teknologier, globalisering, urbanisering, klimat, klimatmål, vilka actions vi måste göra i vår nya verklighet. En verklighet som är väldigt influerad av corona. Frågan är densamma. Ändå, hur ska vi forma morgondagens hållbara samhälle? Jag heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min poddbror Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Ja, tack. Vad fint där Mats. Äsch. Fint intro. Ja. Tack så jättemycket. Jag skulle också säga varmt välkommen till Anders Svensson.
Tack så mycket.
Ja, och jag säger Anders Svensson nu och så får vi få lyssnarna liksom fundera ett varv. Men då säger jag också att du är vd för ICA Sverige.
Det stämmer.
Jätteroligt att ha dig med på podden.
Tack så mycket. Det är jätteskoj att vara här. Det är hedrande att vara med i er podd, vill jag säga.
Ja, men vad härligt att höra. Vi fångar det här efter du precis har varit och pratat om, ja men mina ord nu slamsar jag säkert, men morgondagens konsumentbehov och morgondagens kund och på scenen här på Techarenan. Hur gick det för er?
Men det var en bra diskussion. Det var ju väldigt många duktiga insatta personer som var med och det finns ju en begränsning hur mycket man kan säga på en halvtimme, så att de som lyssnar får väl säga om vi fick fram det som de tyckte var viktigt.
Jag gillar att du säger också då kund, och det är oftast en liten lingo som man använder i branschen, men det är också kunder och alla de här olika behoven. Vi pratar väldigt mycket i podden om att den som liksom är bäst på att tolka de här olika behoven och möta dem på olika sätt är ju faktiskt den som kommer verkligen liksom bli
må bra
helt enkelt. Jag inför det här då tänkte jag, jag ska göra lite research nu medan vi fick veta här att du ska vara gäst på podden. Så gjorde jag en googling och jag googlade hjärtat i butiken. Och när jag googlade hjärtat i butiken, då fick jag svaret frukt- och grönsaksdisken, färskvaruavdelningen, skärkdisken, delikatessavdelningen och så lösgodiset var också med. Men jag såg inte den digitala plattformen någonstans i det här. Och nu gör jag en liten, liksom, liten grej av det här. Men om man ser det på lite mer, liksom, med lite mer så att säga, allvarliga ögon, det är ju en kulturresa. Jag tänker, när är svaret på liksom, hjärtat i butiken en liksom, digital plattform?
Jag tror inte att det kommer bli så någon gång, för även på den digitala plattformen så tror jag att det erbjudandet, frukt och grönt, färskvaror, servicen i form av hur man får hem varorna som är kärnan. Så att jag är övertygad om att när kunderna tänker framöver så tänker de inte butik eller e-handel, de tänker varor och hur får jag bäst tag på dem när jag vill ha dem.
Snyggt svar.
Ja, snyggt där. Bra. Snyggt, ja. Ja, för annars skulle liknelsen vara... Jag gillar researchen, Andreas. Inte det. Men annars skulle det vara att byggnaden skulle vara hjärtat i butiken. Och det är det ju sällan heller. Det har det ju aldrig varit. Utan det är ju varorna och behoven. Liksom, på något
absolut.
Sätt. I det här då... min föreställning är att det går ju rätt bra för er på ICA. Har jag rätt?
Som helhet så går ICA och ICA-butikerna bra. Men jag tycker det är viktigt att säga ändå att även inom ICA så finns det butiker som lider otroligt mycket nu under pandemin. Har man en butik i cityläge eller i fjällen till exempel så är man hårt drabbade.
Just det. Vad har ni gjort där då? Om vi tar corona-anpassningen. När man är vd för ICA Sverige, hur reagerar man på corona med allt ansvar som man har ändå i vardagen? Vad har ni gjort?
Ja, vi kom ju snabbt under en väldigt tidspress, precis som många. Det var en accelererande utveckling i mars 2020. Jag kommer ihåg en torsdag kväll på sportlovet så tillsatte vi en krisgrupp och veckan efter så var det full fart. Vi enades ganska snabbt om vilka som var våra viktigaste prioriteringar. Ett var att skapa trygga handelsplatser. Eftersom det kunde finnas en oro för kunderna att gå och handla. Så trygga handelsplatser satte vi ihop ett program för tillsammans med våra kollegor i branschen och stämde av med myndigheter. Det andra var naturligtvis att säkra försörjning av varor. Vi mötte ju en bunkring som vi har sett på modern tid. Alltifrån toalettpapper, pasta, ris. Där efterfrågan var otroligt svår att möta. Och det tredje var ju att så snabbt som möjligt bygga ut e-handelskanalen. För många kunder valde då istället att handla via nätet, för man kände trygghet med det, inte minst utsatta grupper. Och vi har ju sedan dess haft en 100% utveckling av vår e-handel. Och det är klart att det tog en tid för oss att skala upp både plock i butik och plock i vårt e-handelslager här i Stockholm innan vi kunde möta efterfrågan.
Men den här då... den här relationen som vi har med vår liksom butik, och du nämner ju Dora, det är några butiker, det är väldigt tydligt, tänker jag då, att vi åker inte till fjällen, så där blir det liksom en icke-relation. Om man tittar på liksom, kanske liksom våra beteenden, där ni kan se era system kanske i form av data, hur har den här relationen förändrats? Gör vi större inköp, eller blir det färre besök, eller och vilka av de här beteenden tror du kanske också gissningsvis kanske består efter? Så att, två frågor. Vad ser du för liksom förändrade beteenden under pandemin, och vad tror du kanske består i det här?
Om man tittar på ytan så är det så att från andra veckan i mars och fortfarande så besöker kunderna butikerna vid färre tillfällen. Men var gång man besöker butiken så handlar man för mer. Så hela vår tillväxt är driven av snittkvittot, medan vi har då en nackdel på antal kundbesök. Det kan man säga är det generella. Sen så är det också så att kunderna har valt bort en del kategorier som har varit väldigt viktiga innan. Man är mer rädd för öppna livsmedel.
Just det.
Finns det absolut ingen anledning till att vara. Men man är rädd för öppna livsmedel, man köper hellre förpackade livsmedel. Så att på ytan så finns det en del förändringar, men den kanske viktigaste insikten som vi har fått är att de trenderna som verkligen påverkar handeln nu under pandemin, det var trender som fanns redan innan.
Just det.
Vi hade ju redan innan en stark utveckling av e-handel, och det blivit ännu starkare. Prisvärde var viktigt för kunderna innan. Vi ser tecken på att det är ännu viktigare nu när man är mer orolig för plånboken. Hälsa är någonting som vi har jobbat med långsiktigt, och det är ännu viktigare naturligtvis. Personalisering lika så. Så vad som har hänt är egentligen att, och hållbarhet ska jag också lägga till naturligtvis, därför att det är ju tyvärr så att samtidigt med att pandemin har utvecklats åt fel håll, så har ju också klimatet och en hållbar värld gått åt fel håll. Att alla de trender som vi jobbade med innan är fortfarande viktiga för kunderna. Så när vi får skruva upp volymen i vissa områden, e-handeln är det mest uppenbara. Men allting är fortfarande relevant.
Där, jag ska möta dig lite grann i det du säger där. En observation som vi gör efter vi har samtal med andra ledare är ju pretty much samma. Att den pandemin har accelererat någonting som redan har pågått innan, och möjligtvis bytt plats på vilka som är frontrunners av trenderna då. Exempelvis e-handel i det här fallet då, som är en uppenbar för er. Så för oss då som jobbar i vardagen utöver att vara poddar och stjärnor, med att transformera verksamheter till att möta såna här nya verkligheter, vi ser ju snarare en explosion av efterfrågan. Alltså att möta, för när man ska förflytta sig till e-handelsförmåga, då är det liksom timmar och expertis som ska skickas in. Det ska skjutas till resurser för att utveckla och sådana saker. Så ni kastar de investeringarna för 2020?
Men man kan säga redan innan pandemin så hade vi en diskussion inom ICA, och där vi kom till slutsatsen att utvecklingen de kommande 5 åren i vår bransch kommer vara mycket snabbare och påverka hur handeln ser ut på sätt som inte vi har sett kanske de senaste 30 åren. Så på 5 år tror vi att handeln kommer påverkas mer än vad utvecklingen har gjort de senaste 30 åren. Och pandemin har då accelererat det här, men det innebär att vi hade redan innan tagit stora investeringsbeslut för framtiden, inte minst när det gäller e-handel, där vi nu har ett partnerskap med brittiska Ocado som levererar den bästa och absolut främsta tekniska plattformen, bara för både för att automatisera plocket, men också när det gäller själva kundgränssnittet. Så det är investeringar som vi jobbade med redan och som kommer se ljuset nu under 2021 och 2022. Det andra som vi också gjorde mot bakgrunden av vår analys, det var att vi ställde om våra arbetssätt dramatiskt under 2019. Vi gick från en traditionell planering med treårsplaner och ettårsplaner som i detalj beskrev aktiviteterna till att styra om mer till att planera vår stora verksamhet på tertialsbasis. Och vi ställde också om arbetssätten och organisationen till att skapa mer självständiga team. Jobbade hårt med att skapa förutsättningar för bättre delegering i organisationen. Vi har jobbat med beteenden, inte minst det här med att det är okej att testa och lära. Vi ska samarbeta bättre. Så att vi var på en lång resa redan innan när det gäller arbetssätten. Och vi är otroligt glada att vi hade kommit så långt som vi gjorde när pandemin utbröt. För att vi skickade hem över en dag, skickade vi hem över 3000 tjänstemän på en dag.
Just det.
Och då hade vi rutiner på plats med dagliga incheckningar som inte längre var fysiska utan de blev digitala. Teamen var lite mer självständiga än tidigare. Och inte minst så fanns det en beredskap för att vi skulle planera om verksamheten oftare. Så när vi gjorde tertialplaneringen för den perioden som började från maj i år så såg ju de prioriteringarna helt annorlunda ut än när vi startade året. Och den första prioriteringen som vi kom fram till i det tertialet var faktiskt ett, att skapa trygga arbetsplatser och en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare så att de skulle kunna bidra till sin fulla potential när de sitter och jobbar hemifrån.
Jag tänker också på, jag läste, det här var en annan bransch, men där börjar man prata om hur ska vi locka kunderna tillbaka till butikerna? Men om man, och det kanske är en vass fråga så du får välja att liksom svara på den själv, men ska vi locka tillbaka kunderna till butikerna? Eller är det digitala sättet? Man ser också att många, inklusive de äldre här som också har handlat för första gången online och upptäcker också bekvämligheten och där man kan scora högt på de här värdena som också du beskriver i värde kopplat upp till pris eller tillgängligheten, kundupplevelsen, hälsan definitivt som kanske är en ny sån här viktig parameter som inte riktigt var på radarn i vår liksom, det värde vi ska skapa tillsammans här för kunderna. Möjligtvis ändå som jag ser kanske inte finns där är ju den sociala biten där människor kanske också bara vill se folk och att det är en anledning att man liksom besöker butiken, den liksom fysiska. Men tillbaka till frågan, ska man locka tillbaka dem till butiken, fysiska butiken?
Jag tror att för det första då, det är många nya kundgrupper som hittat e-handeln som kommer fortsätta e-handla även när man känner att ur ett hälsoperspektiv så är det tryggt. Så att vi ser ju framför oss att vi kommer ha fortfarande en stark utveckling av e-handeln. Men samtidigt så vet vi att många kunder vill ändå besöka butiken. Man uppskattar att besöka butikerna och butiken har sin plats i handlingen. Man vill kanske inte stå och handla allting och få levererat en gång i veckan eller varannan vecka. Men vår vision är ju också att jobba hårt för att göra handelsplatsen relevant. Butikerna erbjuder ju mycket mer än förpackade livsmedel som man ska laga mat från grunden från hemma. Utan idag i många ICA-butiker så finns det ett apotek där. I de största butikerna så finns det också min doktorkliniker. Yep. Många butiker i alla storleksklasser jobbar ju med ett utvecklat måltidserbjudande. Man kan köpa färdiga måltider. Man kan konsumera dem i butik. Och butiken har också en viktig roll i e-handeln totalt sett som utlämningsämne. Just det. Många, så att det finns många anledningar till att fortsätta besöka butiken och vi tror och jobbar hårt för att butiken fortfarande ska vara en relevant och attraktiv plats. Och vi tror att det är möjligt med samtidigt som e-handeln ökar.
Ja, jag skulle vilja koppla tillbaka och bara reagera lite grann på det du sa innan här. Jag tycker du beskrev hörnstenarna i en digital transformation, att ni var redan igång, det är mina ord på det då, men ni var igång med det, liksom i hur nya organisationsprinciper, nya sätt, det är ett nytt ledarskap som växer fram då. Skillnaden mellan att du planerar och delegerar uppgifter kontra att du sätter mål och delegerar ansvar är ju väldigt, det skapar ju väldigt olika kultur, tänker jag. Så det gör att ni kunde reagera på ett helt annat sätt, tänker jag, än om det hade kanske hänt för 5 år sedan.
Ja, det är min bestämda uppfattning att den förändringsresan som vi hade påbörjat när det gäller vår arbetssätt, både när det gäller hur vi organiserar oss, självbestämmandet i teamen, men också de kulturella delarna med våra beteendeförändringar som vi identifierade att vi behövde göra. Men också det sista som kanske är den viktigaste möjliggörande då, det är ju ledarskapet. Allt ifrån hur vi som ledning agerar ner till att vi måste hjälpa alla medarbetare till att förstå liksom att för att göra den här resan så måste alla ta på sig ett större personligt ledarskap. Mm. Självledarskap som jag tycker du beskrev det väl. Mm. Så att den pusselbiten måste läggas lika bestämt och investera lika mycket i den som vi investerar i tekniken.
Mm. Och det är därför jag ville fånga upp det. För de som lyssnar på den här podden är ofta personer som jobbar i verksamheten där man antingen har påbörjat den där resan och kan känna igen sig i det du beskriver, eller kanske viktigare, känner en enorm frustration för att man har inte fått investerat förtroende i att själv ta ansvar att blomma på jobbet. Och jättemycket, om vi ska gå in i psykologin kring motivation, autonomi, en väg till att bemästra sin expertis, att mastery, och att känna syfte, liksom att man delar din dröm, din beskrivning av ICA Sverige, liksom, där får du ju massa kraft.
Så är det, absolut. Mm. Och jag skulle säga en av de sakerna som jag är mest stolt över med det förändringsarbete som vi har bedrivit och där organisationen som helhet har varit otroligt responsiv, det är just att man har velat göra det här. Man har tyckt det var dags. Man har snarare, när vi startat igång utvecklingsarbetet, snarare utmanat ledningen än varit motståndare. Yep. Mm. Vilket var väldigt stimulerande för oss. Och sen kan vi i efterhand också känna att som helhet så har ju engagemanget i organisationen förbättrats.
Mm. Ja. Och ska man liksom läsa teorierna så checkar du ju i de boxarna nu. Alltså, om man på riktigt vill skapa engagemang så gör man det genom att man delar drömmen ihop. Simon Sinek, liksom, YouTube, en YouTube-spiral på en kväll, då har du liksom fångat in det där på något sätt. Så att,
Men därmed sagt så är det ju inte enkelt. Vi är fortfarande mitt uppe i förändringsresan. Vi benchar hela tiden hur organisationen mål och hur vi förflyttar oss mot våra målsättningar, både när det gäller struktur, beteendeförändringar och ledarskap. Och vi har ju också förmånen att jobba i system med fristående ICA-handlare. Mm-hmm. Kärnan i ICA är ju de fristående handlarna som lokalt äger sin butik och gör de anpassningarna som de tycker är bäst för att serva sina kunder. De har ju fullt mandat i det. Och vi måste se till att förändringsresan hänger ihop hela vägen ut till handlarna. Mm. Och även handlarna har ju en viktig del att ta del i den här tertialvisa omplaneringen och ge input. För att det finns en otrolig kraft i att fånga upp vad handlarna tycker är viktigt för de lokala marknaderna. Och det får man inte glömma bort i den här tekniska världen. Alltså man kan inte läsa allting ifrån kunddata som man har samlat ihop och med hjälp av de bästa analytikerna, utan det är jätteviktigt för oss att vi fortfarande har den här nära dialogen med de lokala ICA-handlarna och låter dem påverka det som är viktigt för oss.
Mm. För där har ni ju det, ska vi säga, det ordet tror jag du brukar använda där, Mats, distribuerade arbetssättet är ju liksom er organisationsstruktur. Mm. Så det är det sätt ni liksom ni opererar, det är så ni liksom är hardwired att funka på något sätt.
Och så ICA är det ändå fria handlare i samverkan, som man kan beskriva det lite kort. Det är ju det som gör oss unika. Mm. Och det är det som jag vågar påstå har gjort att vi har varit framgångsrika i så många år.
Mm. Jag vill ta tillbaka lite en grej som jag sa när jag pratade här med butiker. För jag känner också att man läser ju i tidningen, man ser andra, det är inom konfektion, det är, liksom, det är många butiker, jag tror att Sarah som senast där i veckan pratar om att många butiker som ska liksom läggas ner. De är också väldigt mycket högre upp på den här Maslows behovstrappa. Mm. Mat är ju också någonting, och er liksom lokala koppling är ju av liksom hög relevans i den här. För jag kände själv, man skulle ju kunna dra liknelsen till, såg man en framtid utan videobutiker. Ja, det gjorde man ju inte. Men sen kom liksom Netflix och så var den borta. Eller den här fotobutiken. Ja då, från Sundsvall. Lofoto, de gick och framkallade liksom sina foton. Den tänker man, den kommer alltid vara kvar. De är värdefulla att få de här fotorna som man fick vänta på framkallning. Men de finns ju inte heller kvar. Om vi bara stretchar oss jättelångt framåt. Tror du att det kan finnas någon framtid? Nu låter det som att den är passiv. Det är ni som skapar framtiden. Bygger ni, det blir lite motsägelsefullt. För det, följer man er resa så kommer de vara kvar. Men finns det en framtid där inte den fysiska matbutiken finns kvar? Eller egentligen är vi bara intresserade av vilken är den här morgondagens handel som ni vill
bygga. Hur ser den ut?
Hur ser den ut? Mm. Eller vilken värld vill ni skapa där?
Morgondagens handel kommer definitivt när det gäller livsmedel inkludera att matvarubutikerna har fortsatt väldigt stor del i våra kunders matinköp. Mm. Men butiken kommer ändå se väldigt annorlunda ut. Det handlar om vad man säljer i butikerna. Jag tror att man kommer ha en större del av försäljningen på olika typer av färdiga måltidslösningar som man kan handla i butikerna. Jag tror att färskvaruprägeln kommer vara väldigt viktigt för att skapa trafik till butikerna. Mm. Och jag tror att vi kommer bygga ett ekosystem kring maten där vi hänger på andra varor och tjänster. Som vi har ju väldigt framgångsrikt, som jag sa tidigare, etablerat apotek i anslutning till ICA-butikerna. Vi har ju min doktor och kliniker som också etableras. Men det finns andra saker och ting som vi kan, det kan vara gym,
såklart.
Väldigt många saker som vi kan bygga då kring de handelsplatserna som vi har. Och nyttja den kundtrafiken som ändå finns till butiken. Men därmed också göra det en relevant plats att besöka. Men man kommer inte kunna bygga sin affär bara på den fysiska närvaron. Mm. Det vi gör digitalt med kunderna kommer vara väldigt viktigt för att skapa lojalitet till den fysiska butiken. Mm. Och då är det väldigt lätt att bara tänka på e-handel. Det kommer ju vara en viktig del i det. Men då ska man veta att e-handel ser annorlunda ut. Jag tror här i Stockholm så tänker vi alla att e-handel är man beställer någonting och så får man det hemlevererat vid en viss tidpunkt. I stora delar av landet så tror jag fortfarande att e-handel kommer vara att man hämtar i butik.
Ja.
Men därför att demografin ser ut så. Det finns gott om plats att bygga en infrastruktur för att hämta bekvämt. Och många hushåll både en och två bilar, till skillnad mot Stockholm kanske. Men e-handel kommer naturligtvis vara viktigare, även om det är hemleverans eller upphämtning i butik. Men det digitala är så otroligt mycket mer. Det handlar ju om hur vi inspirerar kunderna. Det handlar om hur vi marknadsför oss med erbjudande. Hur vi också personaliserar både vad vi säljer till kunderna och hur vi säljer till kunderna. Och vi är nu på en otroligt spännande resa där vi har skapat en plattform där vi helt och hållet kan individualisera erbjudandena till våra kunder baserat på både vad man har köpt men också vad vi tror att de vill köpa med hjälp av prediktiva analyser. Och vi har nu också förmågan på plats att kunna personalisera hur kunden får erbjudandet presenterat för sig. Om det är fysiskt eller om det är digitalt och är det i telefonen eller är det i ett mail. Så att, och där är vi bara början på resan och allt det här kommer då att hjälpa till att bygga lojaliteten till en ICA-butik och göra den relevant.
Jag får massor med tankar. Jag ska försöka sortera dem. Det brukar gå så där, men nu gör vi ett försök. Så det första ska jag vilja ge en like för att du broderar och beskriver en vision som känns bortom butiken. Alltså att den är fokuserad på liksom mina behov och min livsstil snarare än er förmåga att kunna komma med ett livsmedelserbjudande och ställa det framför mig. Den andra, du satt med en annan väldigt duktig förändringsledare på scen, Helene Barnekow. Jag skulle vilja beställa en bok från dig när du har lyssnat lite grann på henne om hur man klarar en sån där purpose-driven transformation fast med komplexiteten av ICA-handlare. Alltså att det är, jag vet inte hur jag ska beskriva relationen, men du måste vara så där väldans inlyssnande till ditt gäng som du ska leda för att kunna lyckas liksom sätta målen och ni ska kunna placera tillsammans. Den komplexiteten är lite unik. Skulle jag säga. Så den är väldigt spännande. Och det sista, du får reagera på den.
Ja, jag tänkte säga, om man jobbar på ICA så ska man inte söka sig till en arbetsplats där allting är enkelt. Utan vi har en ganska komplicerad affärsmodell. Men om man jobbar på ICA, då ska man göra det för att man ska få en otrolig personlig utveckling. Ett företag som satsar på dig, som satsar på kunderna och som hela tiden anstränger sig för att vara relevant mot kunderna och vara relevant mot medarbetarna. Och därigenom erbjuder utveckling och framgång. Men inte nödvändigtvis för att det är enkelt, för det är inte enkelt just nu när man ska transformera en väldigt fysisk affär till en digital affär, och dessutom ifrån den ICA-idén som vi fortfarande tror vår framgång framöver med fria handlare.
Men jag tror, bara snabb reaktion på det. Jag tror inte, jag kan ha fel, men jag tror ingen är intresserad på riktigt av bekvämlighet. De är intresserade av, man är intresserad av utveckling, och det innebär att man ska presenteras med rätt nivå av hinder så att man utvecklas. Liksom. Och den, jag tycker hur du riggar det och hur du beskriver det, så finns komponenterna där. En sista, en workshop som jag vill beställa från er, som ni ska ha om 3 år, det är när ni har lyckats med er personalisering. Och då vilket ansvar ni har att faktiskt inte personalisera bort mina riktiga behov. Mina uttalanden, mina beteenden är inte nödvändigtvis de bästa för mina ändamål. Det finns en disconnect mellan vad jag gör och vad jag har för behov. Och personaliseringen kan ha en tendens idag att optimera på mina beteenden, inte mina behov. Hänger du med på min...
Ja, och det var det jag försöker säga, att nu har vi verktygen i plats att inte bara presentera förslag till dig baserat på vad du handlade igår. Nej. Utan också utifrån vilka preferenser som vi tror att du har. Och det är allt ifrån enkla erbjudanden då, i form av kampanjer, men också ifrån när du loggar in på ICA.se just nu, då får du personaliserad receptsök. Så att om du har till exempel helst äter vegetariskt mitt i veckan, då är det den typen av recept som du får presenterat för dig. Så att vi kan göra jättemycket där.
Spännande, tänker jag, att den resa som du berättar då med apotek, med liksom med min doktor i, för jag gissningsvis är det du liksom graspar lite efter här, Mats, att nu vill jag beställa det här liksom, det här köttet. Ja, men det är inte bra för din kolesterol här, Mats, så du kan inte beställa det.
För att vara liksom lite seriös i det, jag säger inte att du inte var det, Andreas, det är att här finns det ett spännande samtal att ha framåt kopplat till hur algoritmer, vilken plats algoritmer har i våra liv, och om man ska vara ansvarsfull där, så är det inte alldeles lätt sorterat. Vilken aktör ska avgöra vad jag ska ha för innehåll i min mat, och hur ska mitt medgivande vara till min doktor för att de ska kunna få hjälpa och prioritera er algoritm? Jag räknar inte med att du ska svara på det här nu, Anders. Det är därför jag busar och säger att jag vill vara med på workshopen om 3 år. Då vi behöver liksom hitta roller och ansvar i algoritmer. Mm. Är du med?
Ja, men jag förstår. Och tills dess så kan jag trygga dig att vi gör ju ingenting utan ditt
samtycke.
Men det är klart att vid någon tidpunkt så kan det komma olika överväganden som man behöver göra, även om allting är inom lagens ramar. Men jag tror att inom ICA så har vi en vision som är att göra varje dag lite enklare. Mm. Det är den visionen som vi har haft i många år. Och jag hade faktiskt en diskussion för så sent som för ett år sedan att borde vi utveckla den och kanske få in lite mer passion i visionen för att appellera till det som vi diskuterade tidigare, att man vill ha ett tydligt syfte. Mm. Vi vände och vred på den. Men vi kom faktiskt fram till att vår vision har nog kanske aldrig varit mer relevant än idag. För att vår affärsidé med den stora platsen som vi har i samhället handlar väldigt mycket om att göra varje dag lite enklare för våra kunder. Mm. Och det handlar både om i de fysiska flödena, det handlar om i de digitala flödena, men också hur vi hjälper dem till en hälsosammare vardag.
Absolut. Mm. Ja.
En framtidsfråga innan vi rundar av här. Mm. Vi har någon avslutningsfråga vet jag också som vi ska ställa där. Mm. När vi poddade med Amer Mohammed på Coop, då bad vi han öppna kylskåpet 2030, sitt eget kylskåp. Mm. Och så fick han berätta för oss vad han såg. Vad ser du när du öppnar kylen 2030?
Ja, det är en bra fråga. Förhoppningsvis mer välfylld än idag. Vi är dåliga på att fylla på hela tiden. men jag tror att den kommer nog följa någon slags tallriksmodell som den ser ut då. Mm. Antagligen mer vegetariska rätter än idag. Mm. Vi gör ju en stor satsning nu inom ICA, inom vad vi kallar ICA Växa, där vi ska stötta svensk växtnäring att ta en större plats på tallriken. Och där vill vi gärna jobba med startup och allting. Så jag tror det kommer ta en större del.
Det är ett stort tumme upp för mig. Ja.
Ja. Mm. Sen så tror jag också att det kommer finnas plats för traditionella proteiner, det kommer vara mycket färskvaror, jag tror det kommer vara mycket lokalt och jag tror att Den absoluta största delen av det som finns i min kyl i alla fall kommer vara framtaget med hållbara metoder. Mm.
Grymt.
Jag, bara en kommentar. Jag vill liksom vara med det här gänget i ICA-reklamen. Jag tycker om dem, ja. Det känns som mina kompisar. Jag har hängt med dem så länge nu i rutan. Okay. Så man liksom, det är ju en, de är ju... Ja. Ja, men så är det dina kompisar också. Hänger du liksom med det här? Har ni det så där trevligt hela tiden som i reklamen? Det är frågan.
Jag tror jag har förmånen att vara ute på inspelningsplatsen.
Ja,
och, bara,
ja. Ja,
och det är en fantastiskt skön känsla där ute. Jag tror det är det som syns också i rutan. Men det är en väldigt professionell inspelningsplats också. Där man spelar in flera filmer på en gång. Så att det finns inte så mycket utrymme till häng. Men vi är väldigt stolta över vår reklam. Och vi är också helt övertygade om att den har en plats... även på lång sikt och definitivt en del i våra långsiktiga planer för ett mer digitalt ICA också. För vad den här såpan gör, den ger ICA-handlaren ett lite mer personligt ansikte. Mm. Vi lyckas kombinera det med humor, sälja varor. Men också, som vi gjort i vissa tillfällen, påminna om de värderingarna som vi har inom ICA.
Absolut. Det är ju, jag skulle säga att ni använder många liksom verktyg för att skapa känslor. Alltså, så det, jag menar det verkligen. Det är ju trevligt. Man tycker ju om de här nu. Det har verkligen blivit ett ansikten liksom för ICA på något sätt. Så.
Ja, då har det.
Två stycken frågor ska du få nu som avslut. Och den första är, du har varit inne på det lite själv nu, så vi ska se om du kommer tillbaka sedan. Det är, vilket beslut har du tagit i år som du känner dig extra stolt över?
Jag är väldigt stolt. Alltså, jag vill inte peka på något enskilt beslut. Men jag är, trots att vi kom till korta både när det gäller att snabbt få ut varor på hyllorna och stötta våra medarbetare, så är jag väldigt stolt över de besluten som vi tog på kort sikt i mars 2020. Mm. För att skapa trygga handelsplatser, bygga kapaciteten och få ut varor till ICA-butikerna. Och också skapa förutsättningar för våra medarbetare att stötta ICA-handlarna i deras arbete att möta kunden. Mm. Då måste jag säga att man såg i verkligen styrkan i vår affärsmodell när man såg hur ICA-handlarna lokalt gjorde allt de kunde för att stötta riskgrupper och andra som behövde hjälp då.
Jättebra svar.
Ja, grymt.
Sista fråga som alla har svarat på här på podden och gjort det med bravur, så vi har väldigt hög förväntan på dig nu, ja. Anders. Hur stor är digitaliseringen?
Digitaliseringen är allomfattande. Mm. Den kan bara underskattas just nu. Mm. Och som jag sa, vi kommer stå inför ett helt annat landskap i handeln 2025. Och de som väljer att stå utanför digitaliseringen tar en stor risk. Mm. Vi som fullt ut omfamnar den tror jag har möjligheter att bygga vidare på, även om man har en väldigt traditionell affär.
Jättebra svar.
Nytt svar.
Ja, man kan bara underskatta den nu. Ja, det var nugget.
Men jag brukar säga så här faktiskt, och jag vet inte om jag har hört det någonstans, jag ska inte säga att jag har uppfunnit det, men jag brukar säga ofta när vi samlar medarbetare och handlare att du kommer aldrig gå så långsamt som idag.
Nej.
Det är värt att tänka in.
Skrivande på.
Ja.
Verkligen.
Jättebra. Stort tack för att du ville hänga med oss här på podden och svara på kluriga frågeställningar om framtiden. Och stort tack till er som har lyssnat också. Jag tror att det här kommer att få lite likes. För jag tror att det engagerar livsmedel och butiker. Det här engagerar helt enkelt. Så. Stort tack.
Tack, stort Anders. Tack till er.
Tack.
Hej.
Hej.